Vi fortsätter alltså ikväll vår serie om vad är kristendom med att tala om änglarna. Och vi ska börja med att säga något om änglarnas existens. Första punkten blir alltså änglarnas existens. Sadduceerna säger att det inte finns någon uppståndelse, inte heller någon ängel eller ande. De orden läser vi i Apostlagärningarna 23, vers 8. Men det är inte bara sadduceerna som inte tror på att det finns änglar, utan det finns också sådana i vår tid som betvivlar eller till och med förnekar existensen av änglar. Och särskilt förnekar man existensen av den onde ängeln, djävulen. Och det är sant att skulle vi bygga vår kunskap på vad vi kan se med våra ögon i naturen, så kan vi inte hänvisa till några vittnesbörd, säkra vittnesbörd om änglarnas existens. Men nu bygger vi inte på naturen, utan vi bygger på Guds ord. Och enligt ett otal texter i Bibeln så framgår det med bestämdhet att det finns änglar. Lova Herren, ni hans änglar, ni starke hjältar som uträttar hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren i alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Psaltaren 104, 20 och 21. Det var den första punkten. Enligt Bibeln finns det änglar. Den andra punkten, det är tidpunkten för deras skapelse. Tidpunkten för deras skapelse. Vi vet ju att änglarna fanns inte av begynnelsen, utan av evighet fanns bara Gud själv. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var hos Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till och utan det har ingenting blivit till som är till. Före begynnelsen så fanns inget utom Gud, den treenige Guden. Och efter de sex första dagarna i världshistorien, de sex skapelsedagarna, så har inga nya varelser skapats. Den därefter har bara det skapade ting som Gud skapade under skapelseveckan förnyats, formats inom de områden, inom de gränser som Gud har satt. Det står ju i Bibeln att i och med att människan hade skapat så vilade Gud på sjunde dagen och förklarade att allt var komplett, fullkomligt och färdigt och mycket gott. Och därav följer att änglarna måste ha skapats någon gång under de sex första dagarna. Gud skapade en man och en kvinna som skulle uppfylla jorden. Men änglarna skapades inte till en man och en kvinna. Änglarna är utan kön. De fortplantar sig inte. De får inte barn. Det betyder alltså att alla änglarna skapades med en gång. Alltså det totala antalet av änglar skapades med en gång. Någon gång under de sex första dagarna. Och det är många. Det står i Bibeln att det finns härskaror av änglar. I Uppenbarelseboken 5:11 läser vi deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Vi läser ju också i Bibeln när skapelsen är fullbordad att det betonas att så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara. Vi vet inte säkert om detta ord härskara här bara syftar på hela universums stora här av planeter och himlakroppar. mycket möjligt att detta ord innefattar också hela härskaran av änglarna. För vi vet ju att de hade också då skapats. Och det är alltså ett stort antal. 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och vi påminns nu inför julen om Lukas 2. Jesu födelse. I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran. En stor hop av den himmelska härskaran. Lukas 2:13. Deras antal har alltså varken ökat eller minskat, utan hela deras antal skapades då när Gud skapade. För det tredje, änglarnas natur. Av vilken natur är änglarna? Ja, de är bestämda andliga väsen. Andliga väsen, och de är skapade. De är skapade av Gud. Du gör andar till dina sändebud, Saltaren 104:4. Är det inte allesammans tjänsteandar som sänds ut till tjänst för deras skull som ska få frälsning till arvedel, Hebreerbrevet 1:14. Ibland så kan de anta mänsklig form, men de har ingen materiell kropp, ty en ande har inte kött och ben, Lukas 24:39. De är andar och andar har icke kött och ben. Men de kan alltså som uppenbar sig form framträda ibland i mänsklig form. Jag tänker på första Mosebok 18 och 19, så berättas det i 18 kapitlet att när Abraham lyfte upp sina ögon så fick han se tre män stå framför sig. Och så minns ni hur den ene stannar kvar hos Abraham, de andra två går ner till Sodom. Och då står det i 19 kapitlets första vers, och de två änglarna kom om aftonen till Sodom. Så först står det att det var män, och sen står det att det var änglar. Och vi kan ju också tänka på Jesu uppståndelse och talas om änglar vid graven, eller det kan stå om en ung man i vita kläder. De kan alltså framträda, anta mänsklig form, men de är alltså andar utan någon materiell kropp. Vi vet inte av vilken substans dessa tjänsteandar består. Till skillnad från människans själ, eller människans ande, människan som också är en ande, men som vanligtvis är förenad med en fysisk kropp. Det blir en skilsmässa mellan vår fysiska kropp och vår ande eller själ när den lekamliga döden kommer. Men när det gäller änglaandarna så har de alltså ingen kropp som de är förenade med, utan de existerar helt i sin andliga natur. Det betyder inte att änglar är allestädes närvarande. Det är de inte. De är skapade varelser av Gud, och de har inte Guds egenskaper av att vara allestädes närvarande, allvetande, allvis och allsmäktig och sådant. Inte alls. De är mycket visa, mycket kunniga, mycket mäktiga. Men de har icke all vishet och all makt. De är inte heller allestädes närvarande. De är närvarande bara på en bestämd plats i taget. Men det är inte fråga om en närvaro med rumslig begränsning. De uppfyller inte ett bestämt avgränsat utrymme. Så att här har vi nu liksom denne ande. Vi ser honom inte, men han är där och vi kan liksom känna honom. Nej, vi kan inte känna så deras närvaro. Och de begränsas inte av dörrar och väggar och tak. Änglarna, de är personligt medvetna varelser. Alltså de har ett verkligt personligt jag. Jag är Gabriel som står inför Gud, Lukas 1:19. De har alltså ett förnuft, de har också känslor. De är en verklig person, personlighet, ett medvetande av personlig art. Ängeln Gabriel, han var medveten om sin existens och om sin person. De är förnuftiga varelser, alltså de är inte själlösa, oförnuftiga som djuren. De erfar glädje över en syndares sinnesändring, som ni kanske minns av Lukas 15:10, hur änglarna gläder sig över en enda syndare som gör sinnesändring. Och de önskar enligt 1 Petrus 1:12 att se in i det ting som rör Kristi rike. De äger kunskap och visdom. När kvinnan från Tekoa, vi säger något verkligt storstilat om konung David, andra Samuelsboken 14:20, så säger hon: min herre liknar i vishet en Guds ängel. Min herre liknar i vishet en Guds ängel. Och så sa vi förut också att de är starka, de är mäktiga, men inte alls mäktiga. De har inte all makt, men de är mycket starka. Ni starka hjältar, heter det. Psaltaren 103:20, det visar att de är starka och de är hjältar, de är modiga, frimodiga, kraftfulla. Men de är varken allsmäktiga eller allvetande. Det finns också olikheter hos dem när det gäller rang och ställning. Det är inte bara en enda sort, det är inte frågan om någon demokratisk nivellering ibland änglarna. Lika lite som det finns en sån utslätning i skapelsen överhuvudtaget, utan vi har en kolossal mångfald, ju som ni vet, i hela skapelsen, i allting, alla Guds skapade verk är mångfaldiga, de är olika. Det finns inte två blad, två löv eller två snöflingor som är identiskt lika. Det finns också en harmonisk variation av uppgifter och ställningar i skapelsen. Ställningarna är olika. Och likväl så är varje liten del också i den minsta uppgiften så betydelsefull i helheten och i Guds skapelse. Gud ser inte ner och vill inte att vi ska se ned på någonting av det som Gud har skapat. Det har ett högt värde därför att det kommer från Gud. Så är det också med änglarna, att där är det en variation. Det är inte en utslätande nivellering. Det finns olikheter i rang och ställning. Vi har keruberna alldeles inför tronen, inför själva den helige, liksom seraferna. Vi har tronänglar, vi har herrar, vi har furstar, vi har väldigheter, vi har överänglar eller ärkeänglar. När Herren kommer åter ska en överängel blåsa kraftfullt i basunen, står det, eller en ärkeängel. Och skriften nämner också namnet på några av dem. Gabriel, Lukas 1:19, Mikael, Daniel 10:13. Och som sagt, änglar gifter sig inte. De får inte avkomma som människor. Så har vi då uttrycket Guds söner, som ibland används om änglarna. Därför att just begreppet son används ju om Guds enfödde son, givetvis den unike sonen, han som är Gud själv, men också om olika varelser som står nära Gud, i en nära relation till Gud. Så kan alltså en konung eller en furste, och givetvis änglarna som uträttar hans befallningar, kallas för Guds söner. Men när vi läser om Guds söner i 1 Mosebok 6:2, då är det alldeles skalet att mena att här skulle det vara frågan om änglar. Vi läser ju där att då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, såg Guds söner att människorna stöttra voro fagra, och det togo till hustru dem som det funno mest behagig. Redan därav förstår vi att inte ängla, för de tar sig inte hustru. Har vi nu sagt, och det står så tydligt. Och här är det inte heller frågan om några tillfälliga sexuella förbindelser, utan det är alltså frågan om äktenskap. Det är frågan om att ta sig hustru. Men i fortsättningen framgår det att det är en synd som här begås. Det står, då sa det Herren, min ande ska icke bli kvar i människorna för beständigt. Eftersom det dock är och kött, så var det nu deras tid bestämd till 120 år. I den tiden, likasom och efteråt, levde jättarna på jorden. Sedan Guds söner började inte gå in till människornas döttrar, och dessa födde barn åt dem. Detta var forntidens väldiga män som vore så namnkunniga. Ja, vad menas här med Guds söner? Ja, inte änglar. Men i 1917 års kyrkobibel så står det en liten etta vid ordet Guds söner i vers 2. Och så står det längst ner på sidan.